Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hon kommer till Göteborg och så ska hon översätta den ryska, alltså simultantolka i stort sett, den ryska tamaten. Det var ju jävligt coolt grepp, eller hur? Först hör vi den svenska, sen så simultantolkar hon den ryska.
Ja, det är bra.
Och då tog ryssarna en tamat. Och då säger deras, jag kommer inte ihåg vad han hette, man var rätt bodus förbundskapten. Då säger han ju bara, och hon simultantolkar och hon kunde ju liksom ingen handboll. Så enda hon säger är, ta den lilla djävulen i mitten.
Bra, det
är det för Agnes.
God middag.
Som ni ser så snöar det en smula över nejden.
Jag ska plocka fram ett vanligt måttan.
Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är Konkret.
Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för.
Det är kul att vara igång igen förresten.
Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner.
Vi är ju liksom inte nöjda med det här, för vi känner att vi kan gå på alla.
Eller jag ska vara bäst.
Vi kan gå på alla.
Den andra är osynlig. Ett finmaskigt nätverk av människor runt hela landet.
Kom igen då! Jobba!
Och som existerar därför att den vill finnas till.
Tommy Soran Gemi, en spelare som har roligt när han spelar.
Den kallar vi idrottsrörelsen.
Nej, jag satt alls precis där. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne.
Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till.
Tommy Soran Gemi är.
Över att ha hjälpt till.
Du, jag ser honom i fönstret. Ser du det? Det har uppstått en liten... Och du står på tråd där, ser du honom? Titta rakt in där. Där är han. Ser du? Så här. Där. Du ser honom. Där är Ekman. Snett bakifrån. Utan att han ser oss.
Ta lite ljud. Kommer vi...
Överdriva lite.
Tja, men vad är det för galningar som ringer? Välkomna.
Tjena, Emil. Trevligt.
Och det är mycket sportjournalistik.
Ja.
TV4 och Kvällsposten.
Birger Bur och sådär.
Åh herregud, vilken koll du har. Teknikern har koll här alltså.
Patrik Ekberg kallar mig precis för teknikern.
Men vad fan, jag trodde du var lite skurkare med att heta det. Det är liksom jag kommer själv och jag som är stjärnan. Jag har en tekniker med mig. Du sysslar ju med, du har fan...
Jo, det är för att Marcus inte kan. Någon måste göra det också. Tekniker och medarbetare. Det är lugnt.
När vi skulle starta den här podden så hade vi ju anställningsintervju och sådär. Och de två sista... Det stod mellan var Emil och Kenneth Range faktiskt. Men det var Emil som tog jobbet.
För fan, Kenneth Range, det är han på radiosporten.
Sitter vi i Patrik Ekvans kök. Hur länge har du bott där? 10 år, sa du?
Jag köpte huset exakt. Handbolls-VM 2011. Ja, det blir lite så drygt 10 år. Ja.
Men du trivs?
Jag älskar huset och jag älskar området. Och jag trivs så sjukt bra här. Det här är liksom my hometown, känns det numera som. Jag är väldigt förtjust i både huset och området och att bo här.
Sjöglimt,
ja. Alltså går vi upp på andra våningen här så är det nog fan utsikt också.
Ja.
På vintern, för sen blir det ju löv på träden.
Mm,
så det är det nog, ja. Det är 75 meter tror jag nästan exakt till Mälaren.
Och så ser vi Rickard Sjöberg åt andra hållet.
Så kan vi se in i Rickard Sjöbergs vardagsrum faktiskt.
Kan du liksom med en kikare, kan du se honom sitta där och titta på Postkodmiljonären?
Däremot så är jag en Postkodmiljonär tittare och brukar smsa honom så att ibland, för jag kan se hans tv flimra och så här, du tittar ju för fan på någonting annat. Det är faktiskt sant. Och jag brukar också ringa och eller rätt sagt smsa honom och fråga om sådana som är med som han tycker är bra eller dåliga. Men då har han ju ingen koll, för att det är ju inspelat för länge sedan och han har glömt dem och sådär, och han tittar då inte på sig själv, vilket man ju sällan gör faktiskt. Jag tittar jävligt sällan på mig själv i tv-program så på det viset.
Han kom väl ursprungligen från TV4 i Växjö, va?
Ja, han och Gide jobbade ihop.
Ja, just det.
Aha.
Han och Gide jobbade ihop i TV4 Kronoberg.
Jag kommer ihåg från min barndom att han dök upp där.
Det är sant. Han har spelat skinkdubben då i Växjö TS.
Ja, det är inte omöjligt.
Kan han ha gjort. Jag vet inte om han var tenniskille som Gide, men det finns ju tre stycken stora, tycker jag själv, då, om man ska kalla det för det, TV-profiler då, eller stjärnor, från TV4 Kronoberg. Och det är de två som är kända. Och sen är det Tobias Lideberg, fotografen, som jag har jobbat med på TV4 massor. Han var också, han plockades också därifrån.
Ja,
okay. Och sen så jobbade jag med honom kanske i 20 år liksom, på allt möjligt.
Det är det de har gett oss, Kronobergs län. Ja,
Dagge Malmqvist var ju faktiskt på Sveriges Radio Kronoberg innan han började på Stora Radiosport.
Jaha, okej.
Okay. Får man inte glömma.
Nej.
Men du, fan Bromma, det är långt bort från Lindängen.
Ja, ska du säga klassresa också som de säger.
Nej, jag vet att du inte gillar det ordet.
Nej.
Varför gillar du inte det?
Jag vet inte, det kanske är politiskt laddat någonstans. Ja. Det vill säga att det är någonstans i grunden ett uttryck för att man har rest i en politisk klass. Jag kan väl säga att när jag växte upp så visste jag nog inte, när jag var ung så tror jag inte ens vare sig jag eller de i min omgivning ens visste vad politik var. Så det har ju absolut inte handlat om det, utan mera om att jag vill, som alla, utgå från få ett så bra liv som möjligt.
Men rent konkret så har du ju, föddes du i en klass och nu lever du i en annan.
Men det är inget så att jag har valt att lämna någonting för någonting annat, förstår du vad jag menar? Det är inte så att jag föddes som VPK-are och nu är moderat. Nej, utan det är kanske det jag tänker på när jag tänker på klassresa. Det vill säga att man har valt att byta någonting mot någonting annat, utan här är det mer att jag har väl bara jobbat som en jävla idiot helt enkelt för att få det så bra som möjligt. Och det händer ju ofta att man får någon som säger till en, eller du vet, skriver till en att glöm inte var du kommer ifrån. Glöm inte var du kommer ifrån, för fan, från Lindängen. Och då brukar jag alltid svara att det är exakt det jag vill göra. Att det har varit min målsättning.
Du la till med lite skånsk dialekt. Yes, är det liksom Malmö-själen att den är så? Glöm inte bort var du kommer ifrån. Finns det en missunnsamhet där, eller?
I Malmö, ja. Åh, herregud.
Jaha.
Ja, den är nog värre än någon annanstans. Okay. Alltså. Det är, ska fanta mig att du tror du är någonting. Nej. Kommer här och tror på Stockholm och sådana grejer. Mm. Ja, men den finns ju. Det finns ju någonting charmigt med den malmöitiska drygheten någonstans och så. Men jag är ingen fan av den direkt. Jag är heller ingen fan av det du ordet du nu sa, nämligen missunnsamhet. För det finns och det existerar i väldigt hög grad. Det är någonting där som, om det är något sorts komplex eller inte, det vet jag inte. Men det är verkligen definitivt så att det går inte att bli profet i sin egen stad. Den stämpeln, den kan vi bara trycka på Malmö, för det är definitivt så. Det tycker jag är lite tråkigt.
Det skulle vara Bosse Larsson undantaget då, kanske.
Bosse Larsson är nog profet i sin egen stad, men han är också kvar i staden. Okej, okay, jag förstår vad du menar. Och han har ju liksom varit trogen Malmö, är det fortfarande.
Du ville därifrån, sa du?
Ja.
Vad var det då? Alltså, kan du berätta om din barndom? Du hade två äldre syskon, halvsyskon.
Ja, alltså jag har bara halvsyskon. Ja. Nej, men jag är då uppväxt i stora drag i miljonprojekt som heter Lindängen i Malmö. Vårsången är en del av Lindängen. Det var väl då inte så konstigt egentligen, 70-talet. Alltså, det såg ut så på många ställen, liksom stora, höga DDR-hus. Och alla andra som bodde där var nog liksom lite i same situation liksom. Men oftast frånskilda föräldrar, ensamstående mödrar, väldigt ont om pengar och så. Inte taskigt bakom på något annat vis, utan lite så. Så det vi hade nog, vi var nog liksom, satt nu i samma båt alla vi som bodde där. Och jag växte upp framförallt, och mina två äldsta syskon blev omhändertagna av fosterföräldrar innan jag föddes. Så de bodde jag aldrig med. De har jag aldrig bott med egentligen. Jag växte upp med två yngre systrar. Vi har alla olika pappor. Ja, ni hör ju själva. Det var ju lite körigt. Men jag flyttade ju hemifrån när jag skulle börja andra terminen i nian. Då är man inte så gammal. Eftersom min mamma skulle flytta till Kristianstad och vidareutbilda sig och jag ville inte följa med och jag var ganska självgående redan, så valde jag att säga nej, jag flyttar fan till mig. Jag vill bo kvar här, spela fotboll och...
Vad bodde du för?
Du, bodde jag
du fick en egen lägenhet.
Bingohallsföreståndare.
Ja. Blåhallen heter det.
Det låter ju romantiskt.
Ja. Ja, men hon var det. Jag tror hon heter Maj-Britt.
Hon ropade ut bingonummer i en hall liksom.
Nej, hon var föreståndare.
Oh,
jag tror inte att hon ropade. Nej, jag tror fan inte. Nej, hon var föreståndare. Hon drev hallen.
Ja, ja, ja.
På Docentgatan i Malmö nära skolan. Där bodde jag, i ett rum där, inackorderad. Det är ju helt sjukt egentligen när man tänker efter sig. Men det så var det. Och jag var så himla van vid sen tidig ålder att ta hand om mig själv. Så jag tyckte inte det var så konstigt.
Man måste säga nian. Vad är det, 15 eller 14 till och med?
Nej, 15 är vad jag vill göra. Så jag gick ju då, och det var också lite speciellt. Jag var inte jättenöjda i skolan med att liksom jag själv skrev på. Alltså jag hade ju ingen målsman som kunde skriva på om papper och sånt. Utan det var väl inte helt 100%, men jag ville det då helt enkelt.
Men du har ju beskrivit att det var ganska stökigt när du var liten och sådär. Hur nära var det att, alltså hade det kunnat gå helt åt helvete eller? Så, vad gjorde ni? Sniffade lim och snodde moppar eller?
Ja, det vet jag inte. Det gjordes nog av många, eller det nog. Det var ju många det gick åt helvete för. Så det var ju den typen av bakgrund. Jag tror framförallt var det mycket cannabis liksom, som poppade upp där på 70-talet och var liksom poppis och som, och alkohol, tabletter. För det var väldigt många som föll ifrån liksom, ramlade in i kriminalitet tidigt och liksom, de var ju människor som jag hade runt omkring mig.
Var du en sån som testade och sen bara, nej det här vill jag inte, och skete det? Eller var du en sån som, jag ska inte ens öppna den dörren?
Nej men alltså, testade så, alltså jag snattade kanske någonting, men jag snattade väl någonting, alltså, men ganska tidigt så bar det mig emot. Jag tror till och med att jag kanske testade för att jag skulle vara lite cool och tuff liksom. Mm. Så att jag hade tack och lov en sorts inre feeling av fan, det här kan du inte hålla på med liksom. Lite så måste det ha varit.
Uh-huh. När jag tror du att den på, kom ifrån då?
Nej men det har jag faktiskt inte en aning om. Alltså, sen vi var ju några som ändå, alltså var det mycket fotboll och så. Så att när jag tänker efter, så var det ändå några av oss som ändå löste det på ganska bra sätt. Nu var jag nog kanske den enda som ändå löste det ur en, om man ska kalla det för en hyggligt akademisk synvinkel, medan andra valde idrotten. Så jag har ju några som kompisar, fotbollsspelare och sånt, som lyckades på den vägen.
Mm. Niklas Nylén.
Niklas Larsson Nylén, ja, var ju min absolut bästa kompis. Mm. Vi hade det ju svajigt liksom privat bägge två, liksom så, men han blev ju fotbollsspelare på riktigt. Peter Hilgren, Hulda Hilgren var en sådan som jag träffade för inte så länge sedan faktiskt. Det fanns en kille som heter Larry Lindvall. Han blev ju världsmästare i thai-boxning.
Larry Lindvall,
ja. Googla honom. Det är en kille man möter i en mörk gränd.
Man möter honom bara en gång i mörk.
Så det fanns ju några så. Sen fanns det andra som... Jag brukar alltid fråga när jag är nere, ytterst sällan liksom, tyvärr. Men titta på mitt gamla fotbollslag Olympic, som gick upp i ettan!
Asså.
Ja. För första gången. Då var jag nere och tittade på den avgörande matchen mot Asarum på Lindingens IP.
Asarum alltså.
Seger 2-1. Nej men då brukar jag alltid fråga. Fan, hur har det gått för han och den och den? Och, ja, nej, han blev skjuten och han sitter inne och han är död. Och, ja, du vet,
det är en klassmarkör att åka ner. De åker ner och vänder hem och frågar vilka som lever fortfarande.
Nej men inte jag, bara, inte jag frågar faktiskt inte vilka som lever. Vad gör han eller hur går det? Ja, nej men...
En sak som verkligen grep tag i mig när jag läste din bok, och det beror säkert på att jag har barn som är i exakt den åldern, 5 år, då åker du med buss upp till Markaryd, Skärsjövallen och Nanne, vet han, Bergstrand.
Ja. Kurt Arne Bergstrand tror jag heter då.
Kurt Arne. Och du är sommarbarn där uppe hos ett par...
Jag har precis varit med i inspelningen i programmet Min sanning, du vet, i SVT.
Måste vi hinna före?
Ja, när kommer det?
2 februari. Ja. Men det är inte, kan vara inte samma, det är nog inte samma lyssnare och tittare.
Hedemor-gäng.
Jag blir alltid så när de få gånger, jag är ju mer en sån Fångarna på fortet kille. Mm. Jag är inte så kreddig som många andra med skägg och sånt. Så att jag brukar alltid fråga vem är det som har tackat nej. Men där var jag nog tanken att jag skulle vara med från början i programmet. Men vad jag vill säga är att hon också ställde den frågan som du, Marcus, alltså, att det grep tag i henne när hon läst hette det och så. Och det är klart att det är en händelse som, det är inte så mycket man minns ifrån när man liksom, om ni tänker efter själva, vad minns man från när man var liten? Men det är vissa grejer, och sen så kan det vara någon som har sagt något, så kan man relatera till någon bild och sådär. Men det här finns ju ingenting sånt, så det är ju någonting jag verkligen minns. Och jag kan ju säga att jag hade ju inte satt mitt eget barn i 5-årsåldern på en buss till människor som de aldrig har träffat, som de ska bo hos hela sommaren. Jag skulle inte ens göra det nu när hon är 8. Varför gjorde man det då? Jo, för att det var annorlunda till att börja med. Får man aldrig glömma. Det var en annan värld. Ett annat sätt att se på det. Och att det ansågs vara bra för mig. Och min mamma tyckte väl det. Ska säga så att de här sommarföräldrarna John och Ines Nilsson var ju sen hos flera år. De var fantastiska liksom. Så jag i Tormansbygd utanför Markeryd ute på landet med kossor och allt möjligt. Det har jag varit några gånger sen efteråt och hälsat på deras barn och barnbarn och så. Så det är lite häftigt. Så det var ju en traumatisk upplevelse som ändå har etsat sig fast någonstans. Det går liksom inte riktigt att hitta en förklaring som är annat än att det var liksom så det var. Det var den miljön jag växte upp i, och att min mamma ju inte gjorde det här för att hon ville vara jävlig mot mig, utan för att hon högst sannolikt trodde att det var bra för mig. Men ja, man kan ju tänka sig själv att man kanske inte sett dem 5 år på en buss idag.
Nej, det var just det också. Ensam på en buss. Fan, det blir man ju nervös trots att man är 41 år gammal.
Nej, alltså, det är inte som ensam på en buss. Det var en buss med massor med sommarbarn.
Ja, det andra var så
sommarbarn. Så jag sitter ensam, men jag har inga kompisar. Och den stannade då liksom på så här, Älmhult eller fan vet jag, var på vägen upp. Liksom, och för alla var ju på olika ställen. Så hoppade jag av bussen och så stod en familj där som då var min med en hund som heter Pricken. Tror jag. Alltså, det är ju, fan vad man kommer ihåg sådana detaljer. Liksom.
Man får lite så här mitt liv som hund vibbar. Mm. Han är väl sommarbarn, är han inte det?
Ja, är han det? Det är du som har sett den filmen av oss två.
Vi kan promenera bort här runt hörnet, för han bor faktiskt här borta. Oh,
ja, alltså vad heter han?
Anton Glanzelius.
Han är på 5 nu bara.
Jag vet inte, SVT, SVT tror jag. SVT.
Okay.
Men när du väl är framme där, det känns ju som att du har fina sommar där. Du lär dig mjölka ko och du hänger med deras barn som de har.
Ja, de har mycket äldre barnen, Lasse och Carl Gustav. De var lite äldre, eller mycket, eller var ni drygt 10 år äldre. Och så. Nej, men det var ju fint fram tills jag kanske blev så här 12 och tyckte kanske inte det var så jävla roligt länge. Men det var 5-6 år där som var fantastiskt fina, utan att jag själv liksom fattade, tror jag. Det var ju ett annat liv liksom, från betongen till, alltså vi talar rätt ur människan, alltså det var ju de handmjölkade korna, fattar du? Lite lustigt att när jag åkte dit första gången i vuxen ålder mera så var, som det kan säkert vara med mycket annat, men allting var ju så mycket mindre än jag hade förväntat mig, och avstånden mellan husen var mycket kortare än jag hade först, alltså, hur det var, föreställt mig inte hur det var. Det är också lite roligt att man är barn, så ser man alltid mycket större. Rätt litet hus. Ja, men, ja, det var mycket sånt. Nej, men där, det var ju en säkert, det var säkert fanns mycket bättre för mig att vara där än att sitta i betonghusen på Lindängen över sommarna.
Sen så ska du därifrån då, det har du bestämt dig för. Hur ser den vägen ut, och vad är första steget bort från Lindängen? Vad blir det? Förstår du att du höll på med fotboll, men det kanske inte insåg att det kommer inte bli den vägen?
Nej, det tror jag fan inte man insåg då, men
du har fortfarande inte insett det.
Nej, jag fan inte ens insett det nu. Men däremot så är det ju så
att jag
tror inte att jag tänkte, jag tror aldrig att jag tänkte då att jag ska bort från Lindängen. Jag tyckte nog att det var liksom fair enough liksom någonstans. Alltså tror jag, jag vet inte, men jag tänkte nog att jag ville väldigt liksom tidigt att vara en del av någonting som jag tyckte att jag kunde. Jag tyckte nog att jag kunde skriva och att jag kunde liksom rapportera. Jag hade skrivit liksom i klubbtidningar och skoltidningar och sådär. Så att jag kände ändå att det var någonting. Vi hade gjort ett studiebesök på tidningen Arbetet i så här 7:an, kommer jag ihåg, och tyckte det var helt fantastiskt. Liksom, vad är det här för värld?
Alltså in på redaktionen och tryckeriet.
Ja, och jag var en flitig läsare av Kvällsposten. Min mamma hade inte morgontidningen, för jag tror inte vi hade råd att ha morgontidning. Men hon köpte Kvällsposten rätt ofta. Så då kastade jag mig alltid över liksom sportsidorna där och läste de som skrev alla på den tiden om matcher och så, och ja, men det var liksom en feeling jag hade att jag, fan, någonting sånt skulle jag egentligen kunna fixa, men hur? Det hade jag ju inte en aning om.
Nej.
Jag var inte jättebright i skolan heller för den delen. Men Christer Björkman hette en ledare i mitt fotbollslag Olympic. Hans pappa hade varit tung där och ordförande, och Christer var nog också det. Jag gjorde en klubbtidning tillsammans med honom. Vi gjorde det. Det var en fantastisk klubbtidning för att vara en sån liten klubb egentligen. Och han jobbade på Kvällsposten sportredaktion. jag tror att han ändå kände att det kan finnas någonting hos den här pågen liksom. Så att jag efter nian så sa han, kom upp och testa. Jag vet inte riktigt hur man fick något konstigt tills vidare praktikant, praktik, lärlingstjänst. Lärling tror jag nästan är rätta benämningen på den tiden. Och sen så bara, jag kommer faktiskt ihåg när jag kom in där första gången och öppnade den redaktionsdörren.
Berätta. Vad är det som vad möter dig?
Ja, det här
hur luktar det? Hur ser det ut?
Då, exakt, vad är det?
Det där ljudet betyder att gratisversionen av det här avsnittet är slut. För att lyssna vidare så behöver ni bli avsnittsdonatorer på patreon.com, alltså patreon.com, och så söker ni efter snett inåt bakåt där. Så får ni välja hur mycket ni vill betala för varje avsnitt, och sen så när ni gjort det så får ni en länk som ni kan klistra in i er vanliga poddspelare, den som du alltså lyssnar i nu förmodligen, så att du kan lyssna på alla avsnitten precis som vanligt sen med hjälp av en länk. Men du behöver alltså gå in och registrera dig som avsnittsdonator på patreon.com. Om du har några svårigheter med det, tycker att det är krångligt, så är det bara att du hör av dig till oss, antingen på Twitter eller Instagram eller Facebook där vi finns, eller också kan du mejla till mig på emil.p.eriksson@gmail.com. Det går också bra. In på Patreon så ses vi där. Hej!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.